Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag intervjuade nyligen Marcus Wandt, du vet, den nya reservastronauten för ESA. Han hade lite bra saker att säga om ny teknik. Vi kan ju lyssna vad han sa.
Nej, ja. Gick på testpilotskolan i USA, då hade jag ny teknik som startsida. Så varje morgon när jag loggade in på, och det var en ganska stressig miljö, så var det ändå varje morgon, och han egentligen så var det varje lunch ändå, så scrollade jag igenom lite.
Ja, perfekt.
Någon form av förankring tillbaka till det tekniska Sverige.
Just det. Så det kanske är det som är det bästa tipset om du, om, till någon som vill bli astronauter.
Ja, ny teknik som startsida. That's the way.
Exakt, han tycker då att ny teknik som startsida är det absolut bästa sättet att bli astronaut. Vad säger du om det?
Mäktigt. Jag håller med.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Intergalaktiskt, ny tekniks podcast om rymden. I dagens avsnitt ska vi ännu en gång prata om lite olika konspirationsteorier om rymden. Så det är lite mer lågt då, av högt och lågt, som vi har lovat. Jag heter Bill Borå och med mig har jag också Viktor Krydmark.
Hej!
Hur är läget idag?
Ja, men det är bra. Det ska bli kul att prata konspirationsteorier igen. Jag gillar det.
Ja, så idag har jag förberett lite olika uppslag och det kommer handla om planeter och på olika sätt som de har trott var en fara för jorden. Kanske inte direkt vilka planeter som helst, det kommer inte bli Mars och Venus och så, utan lite mer främmande planeter.
Spännande.
Jag tänkte att vi börjar med en planet som kallas planet 9 och en konspirationsteori som kanske tog sitt ursprung i en tweet som lades ut av The New York Post 2016. Och i den här tweeten så skrev de att en nyligen upptäckt planet skulle kunna förstöra jorden så snart som den här månaden. Det känns ju ganska seriöst för att vara från en tidning som The New York Post.
Ja, men gud ja. Det är, om jag inte minns helt fel, alltså det är inte New York Times, så det är fortfarande lite liksom deras motsvarighet till typ, ja, men någon lite mer lättsam kvällstidning, men ändå. Mm,
visst, men även om till exempel, låt oss säga Aftonbladet, Expressen skulle gå ut med en sån här nyhet, så finns det ju de som ändå vill ta det på allvar.
Ja, men gud, ja. Jag minns det där. Och jag minns namnet också. Det skakade om lite.
Ja, det känns som att det var en ganska stor händelse på Twitter. Jag var inte särskilt aktiv. Men som tur är så hände ju inte det här. Vi är kvar här. Men jag tänkte att vi kan gå igenom grunden till varför de ens la ut den här tweeten till att börja med. Och det börjar med en studie som är skriven av Michael Brown, även känd som mannen som dödade Pluto, och hans kollega vid Caltech som heter Konstantin Batygin. Mannen som dödade Pluto. Underbar titel, eller hur?
Ja, jag antar att du pratar om planeten som inte är en planet och inte hunden.
Exakt. Så han har ju fått det här namnet och verkar själv ha accepterat titeln. Pluto-dödare då. För att han var en stor del att driva igenom, som du sa, att Pluto inte längre skulle klassificeras som en planet.
Just det.
Så han gjorde mycket forskning på andra dvärgplaneter som finns längre ut i solsystemet, som är lika stora eller lite större. Och det här ledde ju då i slutändan till att Pluto tappade sin planetstatus.
Sad.
Ja, alltså han har fått väldigt mycket skit för det här. För han har sagt i några intervjuer så här att det är mest vuxna människor som hade Pluto som planet när de var mindre som hör av sig och är lite sura, medan barn verkar ha accepterat att amen, Pluto är inte planet. Men förändring är väl alltid jobbigt, antar jag.
Ja, men varför blir de sura för det? Alltså är det så här typ, men det här lärde jag mig i skolan, så det är det som stämmer. Eller det som gäller.
Exakt, det är väl det. Att man gillade att det fanns en till planet och att den hette Pluto. Ja. Jag vet inte riktigt.
Precis, det kanske sabbar någon sån där minnesramsa eller något.
Just det. Men den är ju ändå på slutet, så det borde ju vara lätt att skippa det.
Sant.
Om man inte räknar utifrån in då. Men den tappade också sin planetstatus på grund av att den här himlakroppen då, eller dvärgplaneten, har asteroider och andra rymdstenar i sin bana när den åker runt solen. Och tydligen för att det ska vara en planet så ska man liksom över tid ha absorberat eller rensat bort alla de här asteroiderna. Och det är tydligen någon sorts egenskap som en planet måste ha enligt definitionen av den internationella astronomiska unionen. Men vi kan återvända till då den här planet 9 och vad det är.
Mm.
För det här då, i början av 2016 så la Brown då fram en teori med sin kollega om en nionde planet. Och det här skulle vara en planet som skulle vara i storleksordningen mellan jorden och Neptunus. Och anledningen till att de ens la fram en sån här teori var på grund av omloppsbanorna för de här dvärgplaneterna som de hade upptäckt liksom ute i solsystemet runt Pluto och där. På grund av hur de rörde sig så liksom la de fram den här teorin, och ganska snabbt så tyckte de att de hittade mer bevis på det här. Vi kan lyssna lite på en intervju från NPR, radiokanalen, där Brown berättar lite om det här.
Belief is a dangerous thing. As a scientist, you try really hard not to believe your own theories too much.
De hade ju då lagt fram en teori om en nionde planet, men han ville inte helt tro på sin ursprungliga teori direkt. Han ville ha mer bevis. Och då gick han till tidigare observationer. Han gick in i databaser för att se om det fanns liksom mer tecken bland de här dvärgplaneterna som hade visats av datorsimuleringar. Och när han gjorde det så blev han i stort sett övertygad om att det finns en nionde planet. Och då sa han det här:
My jaw hit the floor. That just came out of the blue. So, you know, being able to make a prediction and having it come true in 5 minutes is about as fun as it gets in science.
Han tappar hakan.
Exakt. Det känns som att det är ganska ovanligt att det går så snabbt som han beskriver att det gjorde här. Vi vet ju inte exakt hur länge de gick runt med den här teorin eller så. Men när det finns tidigare data och sen så kommer man fram till vad man själv tror har orsakat det här, så är det ju lättare att gå till historisk data än att behöva göra nya observationer för att bekräfta något. Så då så skrev de, alltså Brown och Battigin skrev ju då en vetenskaplig artikel, och den här plockades sen då upp av New York Post. Men de valde att tolka det lite mer aggressivt. Med sin tweet så la de också upp en tillhörande video som hävdade att den här planeten, när den är som närmast jorden, så skulle den trycka asteroider och kometer mot oss som skulle kunna hota mänskligheten. Och att det här då skulle kunna hända den här månaden, 2016.
Alltså det är så extremt.
Ja, men det är kul med forskning när det liksom är, det går så långt att man är, ja, men man läser en rubrik eller man läser en, ja, men ett abstract till en vetenskaplig text, och sen så väljer man att bara, ja, men nu kör vi, nu har vi något här. Det känns lätt att göra det misstaget själv, men det är väl därför alltid ska försöka prata med forskarna, antar jag.
Det är väl därför det blir lite knäppt när tidningar bildsätter så här NASA hittar spår av utomjordiskt liv med liksom en ritad alien.
Exakt.
fast det bara är celler typ de hittar.
Det man hittar är väl ofta kanske antingen så kan det ju vara vissa molekyler som är vanliga i liv, eller så kan det vara tecken på vissa molekyler eller atomer i atmosfärer som man vet bildas av organiskt liv. Och det kan man ju se liksom då att med spektrografer och sådär, att vissa ljusvåglängder som korresponderar till en viss molekyl eller atom saknas, eller är extra tydlig beroende på vilken sorts spektrografi man gör. Och då är det väldigt, väldigt överdrivet, som du säger, att lägga in en liten grön gubbe på en sån. Men det är ju också kul. Det är väl så man får läsning.
Det är väl det. Men alltså, det är också skillnad på att ha en grön alien på bild och liksom skriva att jorden går under om en månad.
Verkligen. Pluto-dödaren Brown då, han var ju snabbt ute på Twitter och dementerade det här. Han var också väldigt tydlig med att säga att planeten finns ju inte förrän vi har sett den. Och det är väldigt många astronomer som inte heller tror på att den här planeten finns där ute. Även om hans liksom data och teorier har någon sorts grund i vetenskap, så har vi ju faktiskt inte observerat den här planeten, så det går inte att säga att den finns. Nej. Så vi får väl vänta och se om någon hittar den här. Brown sa i alla fall det här för att avsluta det här segmentet.
I want to see it. I want to know what it's like. I want to see that it's really there.
Väldigt snabbt.
Ja, han vill verkligen se den.
Exakt. Ska vi köra en till planet som folk har varit rädda för?
Det tycker jag.
Då ska vi gå till en som har ett lite coolare namn. Så istället för planet 9 har vi nu planet X.
Okej, okay. Nu snackar vi.
Alternativt Nibiru. Den verkar ha kallats båda. Och det här är en planet som enligt då vissa konspirationsteoretiker någon gång i början av 2000-talet skulle, eller fortfarande ska, kollidera eller nästan kollidera med jorden. Det ska alltså komma en stor planet som ska befinna sig i slutet på vårt solsystem långt bort, och den ska komma hit och förgöra oss, eller vad man ska säga.
Så
det är nästan ännu mer aggressivt än en planet som ska trycka asteroider hit. Så är det en planet som faktiskt ska komma och kollidera med oss.
Så den har typ valt ut jorden för att kollidera med. Det låter ju nästan så.
Det är lite oklart. Den har en ganska rolig bakgrund, just den här teorin. Själva namnet Nibiru, det nämns först i en bok som hette Den tolfte planeten, som skrevs av en person som heter Zachariah Sitchin 1976. Och där beskrevs en planet med en omloppsbana kring solen på 3600 år. En planet som inte finns, vad vi vet. Och den här boken har antagligen då inspirerat idén om den här farliga planeten. Och den farliga planeten Nibiru, den tanken kommer från Nancy Leader. En person som enligt egen utsago har haft kontakt med utomjordingar.
Mm-hmm.
Den klassiska, är den enda som kan prata med utomjordingar.
Det låter som en person vi ska lyssna på.
Jag vet inte riktigt hur det här fick så pass mycket spridning, men det här var 1995. Så började hon då sprida information om att hon hade kontakt med utomjordingar. Och det är möjligt att det var i början av att internet blev mer tillgängligt. Man visste inte riktigt så mycket om källgranskning kanske på internet. Om någon har en blogg säger jag snackar med utomjordingar, då kanske det stämmer.
Precis. En blogg är lika trovärdig som en tidning liksom.
Så hon hävdade då att hon hade kontakt med utomjordingar som ska ha hållit till i ett stjärnsystem som heter Zeta Reticuli. Och de ska då ha berättat för henne att den här jättestora planeten är på väg hit.
Fan vad deppigt om det där skulle vara sant.
Men det sköna med det här är att det har ju inte hänt än.
Nej, det skulle ha hänt, eller?
Ja, exakt. Sen vet man inte hur exakta sådana här spådomar är. Det är ju möjligt att utomjordingarna har missat liksom, när de pratar engelska med den här personen, eller hur de nu kommunicerar, att de har missat liksom en siffra eller så.
Precis, det är lätt hänt faktiskt.
Men i det första fallet så hade hon sagt 2003. I maj, då kommer den. Uppenbarligen hände inte det.
Nej.
Sen 2012, det klassiska undergångsdatumet. Då började folk koppla samman just Maya-kalendern med det här kan vara det som händer.
Mm.
Minns du vad du gjorde 2012, den dagen som folk var räddade?
Nej, jag minns inte det. Men jag minns att det var ändå liksom prat om det. Alltså folk trodde inte på det, men kanske ändå lite trodde på det. Alltså någon sorts oro fanns ändå i luften.
Det var lite för mycket prat om det för att folk inte skulle... Ja, men folk verkade ju ta det på något sätt på allvar, eller?
Ja.
Så det var lite kul ändå. Jag minns att vi satte upp någon sorts skolpjäs med gymnasiet, tror jag, den dagen eller dagen efter. Så det var... Det blev ju tema lite 2012 på efterfesten som var sådär. Ja, det var skönt att det inte hände något.
Nej, ni kunde genomföra er pjäs.
Den finns tyvärr på YouTube, så jag ska inte prata för mycket om det. Sen fick den här konspirationsteorin återigen ett uppsving. Då var det en kille som hette David Mead. Och han beskriver sig själv som en kristen numerolog. Det är en pseudonym, så man vet inte egentligen vad han heter. Han ska då utifrån koder i Bibeln som han har upptäckt förutspått att den här planet X eller Nibiru skulle komma och förgöra oss under 2017. Sen flyttade han den stundande apokalypsen till 2018.
Hur upptäcker man koder i Bibeln, undrar jag?
Jag vet inte. Jag antar att man börjar med att läsa Bibeln.
Ja.
Jag inte har gjort.
Alltså hur man ens börjar snappa upp en kod. Alltså här, man läser den bara, shit, vänta nu. Det här hänger ihop med det som stod på sidan 72, nu är jag på sidan 150. Okej, jag fortsätter läsa. Ja, men va? Och så fortsätter man.
Så kopplar man det till en blogg från 95 om en planet. Det känns helt solklart liksom hur man gör den kopplingen. Nej, men det största motbeviset mot det här är väl att det har ju inte hänt och vi har inte sett en sån här planet och det verkar inte finnas någon sån här planet. Men det är ju självklart möjligt att vi har någon stor planet i den yttre delen av vårt solsystem. Och det här skulle ju då kunna vara till exempel planet 9 som Brown tror finns där. Och då är det ju också möjligt att när det kommer teorier om faktiska planeter som har mer vetenskaplig grund, att man direkt då kopplar det till de här konspirationsteorierna. Och det kan ju också ha gjort någonting för New York Posts tweet. Att de direkt tänkte på, ja men de här planeterna då, är det dem? Det kan ju finnas en sån länk liksom när man snabbt förbereder en liten tweet för sin publik.
Precis, när klicken ska jagas in liksom.
Exakt. Ja, vi kanske ska kalla det ett avsnitt helt enkelt.
Det tycker jag.
Tack för att ni har lyssnat och glöm inte att prenumerera på Intergalaktiskt så hörs vi igen nästa gång.
Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.